För jag har inte så mycket skam i kroppen. Jag tycker att man ska kunna sätta skiten på bordet och prata om det. Det är så man börjar lösa komplexa problem. Det är genom att upplysa dem och lägga dem på bordet.
Lyssnar du på ett nytt avsnitt av Heja Framtiden med Christian von Essen. Jag sitter i min kitchen studio, Roslagsgatan 23 i Stockholm, tillsammans med Sebastian Bodé. Välkommen tillbaka.
Till tackar, hej.
Vi sågs ju för ganska exakt ett år sedan och spelade in 10 minuter på språng på Tomorrow's Food Travel, hette det va? Visit Swedens satsning på Münchenbryggeriet konferens. Mm. Och då var liksom vinkeln lite grann att du precis hade sålt ditt bageri i Söderhallarna.
Ja, alltså stängt den. Jag har inte sålt den.
Nej, okej. Okay,
stängde den.
Ja. Stängde. Och lite om vad du skulle göra härnäst och sådär. Vad har hänt sedan det samtalet då? För ett år sedan?
Mm, det har hänt ganska mycket. Jag har rest en hel del runt om i Sverige. Och för de där 3 åren på Söder, jag har fokuserat väldigt mycket på det. Att min tanke det var att gå lite till det spåret som att det går inte att driva ett verksamhet med bara ekologisk. Att det är många som har förknippat mig till en drömmare, en idealister. Att det skulle vara en utopia, att det går inte. Man kan inte göra så, det går inte. Och det jag stött mig för, jag vet att det går. Och då gjorde jag det, så jag var där i 3 år och byggde ett verksamhet som inte är beroende på Arla och Lantmännen och Unilever och stora grossister. Och som verkligen bygger en brygga mellan ekologisk kretsloppbaserat jordbruk och Stockholm människor som vill ha kvalitet och som vill faktiskt inte vara ett miljöbov bara för att man bor i ett stort stad. Att stänga det efter 3 år, det var också ganska skönt, för utdrag uppfyllt, alltså drev det här i 3 år, det gick väldigt bra och det var väldigt kul. Och då det är därför jag vill påpeka att jag inte sålde det, för att tanken det var inte att kapitalisera på det, det var bara att bevisa att det faktiskt går. Och då stänger jag ner den så att det skulle försvinna. Jag satt det här projektet i en liten ask. Och la den på Ulan. För jag tycker det är väldigt skönt. Det är ett slutet projekt. Det finns ett start, ett slut. Och det går faktiskt att göra så. Allt behöver inte säljas vidare och förstörs. Du vet ju det när man säljer ett ställe. Det är sällan det blir så bra som den som har startat den. Det är alltid någon som tar över och ser bara pengar. Och som kommer försöka mjölka kossan mer. Gillar inte den begreppet, men den passade bra nu. Så sen jag stängde, då har jag haft otroligt mycket tid och dels har jag skrivit en bok som sitter här på bordet som handlar om vinter och högtider, och det är ett känsligt ämne och det är en ämne jag har velat skriva om för länge sedan, för att det är just så obekvämt och obehagligt att kritisera högtider och folkets vanor och svenska traditioner, och det är därför jag tycker det passar bra med att ta den ämnen. För jag har inte så mycket skam i kroppen. Jag tycker att man ska kunna sätta skiten på bordet och prata om det. Det är så man börjar lösa komplexa problem. Det är genom att upplysa dem och lägga dem på bordet. Och sen jag håller på att skriva en till bok som kommer bli en uppföljning till den. Som kommer ju förhoppningsvis inspirera bonder i Sverige som idag använder konstgödsel, bekämpningsmedel och som är fast i det konventionella systemet som håller dem gisslan. Att befria sig, och sen människor som har bakat på Kungsörnen som skulle vilja kanske ta sin bakning till en annan nivå och börja upptäcka MR och NK:n och Dalavete och kanske få mer näring i sig och sen gynna ett jordbruk som faktiskt är hållbart till skillnad från den andra moderna jordbruk som är inte hållbart, det är väldigt kortsiktigt.
Boken heter alltså Sebastians vinter, fransmans fasoner och nya traditioner. Och det är serietidningsgrafik nästan. Och det är rim och det är en massa recept. Både på svensk traditionell julmat men även internationella influenser. Är det därför mer att det här är ett känsligt ämne? Att liksom, du kliver in och petar på den svenska folkhemstraditionerna?
Nej, alltså jag trodde det skulle gälla alla länders tradition. Så jul är ju speciell. Alltså, det du gör vid jul, det är vad du har gjort med dina föräldrar och dina morfar, farfars föräldrar. Det är anknuten till tradition och barndomen. Och det är lite det som blev min frågeställning och som fick mig också att göra boken. Det att jag satt där vid nyårsafton och julafton och alltid känt en ångest och tänkte, vad ska mina barn ha med sig för traditioner? Och tänkte, det är klart att det är det vi gör nu. Och tänkte, vad har vi nu? Oj, oj, oj. Är det här och det här och det här? Kan vi ha det här? Tradition är ju rörliga. De är gjorda för att förändras. Och det är därför det är ju fransmansfasoner. För det är klart att det kommer... Ibland det krävs en fransos som kommer in här och kan kanske se saker på en annan vinkel. Och att man ska våga ha mod att skapa nya traditioner. Och vi är väl en värld som har förändrats. Vi kan inte tänka framtiden genom att titta bakåt längre. Vi kan inte förutse hur framtiden kommer att se ut, för vi har ingen referens. Allt är så annorlunda än vad vi har tidigare, så att det också krävs mer närvaro i hur vi vill att framtiden ska se ut. Vad önskar vi? Vad önskar jag? Och då utifrån det, okej, men vad ska jag ha för... Hur ska jag fira högtider med min familj? Vad ska jag föra över till mina barn? Jag har 6 ögon här som sitter och tittar på mig hela tiden. De tittar på varandra sak jag gör. De hör varandra grejer jag säger. Vad ska de ha med sig? Och hur ska de se på deras uppväxt? Vad de fick göra med mig och min familj? Och det är därför jag tänkte att... Ja, ska jag kritisera som jag brukar göra hela tiden? Och bara vara en sån här gnällspick som håller på hela tiden? Jag tänkte, ja men nu ska vi också... Skapa också en liten handbok för den som vill vara medveten, den som har faktiskt lite mod i kroppen och faktiskt tänker, men vad fan, det här låter inte så dumt egentligen. Så jag hjälper till lite på traven.
Ja, jag läste din bok, Le Bakbok, igår också, jag hittade den i köket. Och vi pratade lite om det innan, att de är lite trojanska hästar, de här böckerna. Som, det är mycket mys och vackra bilder och så lindar du in det liksom i texterna att... Man kan göra på andra sätt än man gör idag.
Mm. Det är därför man skriver böcker. För att man har någonting att prata om. Man har ett budskap. Alltså, är det bara vackra bilder och vackra texter? Och visst, men vad gör för skillnad? Alltså, om jag inte skulle kunna göra skillnad med böcker, då skulle jag göra något annat. Det här är ett medel, det är ett verktyg. En av verktyg som finns för att kunna skapa en förändring. Jag har väldigt lite förtroende på politisk kraft eftersom systemet ser ut som den gör och att de flesta är inte pålästa för att kunna ju veta vad som är rätt och fel i hur man ska bygga ett land och ett samhälle. Så jag tror mer på samhällets förändring. Jag tror att det finns mer marginal för att påverka genom att påverka samhället, hur folk faktiskt konsumerar och vad de gör med sina pengar när de går och handlar.
Samtidigt minns jag att du pratade om förra året att det är inte liksom individens och konsumentens ansvar att styra om den här skutan och skapa ett bättre matsystem, utan det är ju aktörerna i systemet som måste vilja det själva, så att säga. Så det är näringslivets och politikens ansvar.
Alltså vi pratade om det, för det är ofta man skuldsätter konsumenten. Och det är ofta dagligvaruhandel gör. Alltså ICA, Coop och Axfood, alltså de är ofta ute och säger att folk slösar pengar. De slösar råvaror, det är så mycket svin och folk vill ha billig kött och billig choklad. Och jag relaterar alltid till mig, tänker, men vänta, alltså... Jag hade mitt bageri på Söder, alltså mina bullar var bakade på Ölandsvete, på oraffinerat rörsocker, på gårdsägg från Solmarka gård, och det var fjällkomjölk och det var kardemumma plockat av en vuxen som har fått lön, och allt var genomtänkt. Och jag kunde märka att 9 av 10 av dem som köpte min bulle, de hade ingen koll på all det här, de visste inte. Och det är mitt ansvar. Jag är en brygga mellan konsumtion och produktion. Köper jag färre råvaror och förädlar dem och säljer dem till någon, då sitter en person och äter en mat som inte är så bra, och det står en producent som har producerat råvaror på ett sätt som inte är så bra. Så att det är därför jag känner att ansvaret ligger ju i mellanled, alltså de som faktiskt är så grossister och dagligvaruhandel. Konsumenten har väldigt lite ansvar. Sen att som konsument man har en skyldighet som svensk. Det är en annan sak. Som svensk har man en skyldighet. Vi bryter ner koldioxid som ingen annan i världen. Alltså vi är topp 10 bästa. Och släppa koldioxid och metangas och lustgas. Alltså växthusgaser. I atmosfären, vi är de som konsumerar som mest per capita och vi lever som att vi hade 4 planeter. Så utifrån den aspekten, det är vi ett ansvar att tagga ner på konsumtion, tagga ner på att använda resursen som egentligen tillhör alla på jorden. Om man ska nu vara rättvis gentemot alla som bor på den här planeten. Men det är två olika saker.
Det känns som att du också runt, så att du reser mycket i Sverige, du träffar lokala producenter och bönder och du har ju stenkoll liksom på spannmålen och råvarorna, mjölproduktionen och allting. Mm. Ser du liksom en alternativ väg i allt det här, det regenerativa som vi pratade om på klimatdagarna till exempel, att det finns en annan väg som är mer hållbar, men att vi har byggt upp det här industriella, enorma kapitalistiska systemet som inte så lätt kan styra om hur som helst.
Mm. Men tycker du att den funkar? Det är det, alltså kan vi koppla PNB och välfärden till folkhälsa? Alltså psykisk hälsa, folkhälsa, lycka?
Det verkar ju inte så.
Nej, alltså det jag ser det är att de länderna som har mest PNB per capita och som har bäst vård och som har bäst utbildningssystem och så, det blir inte på automatiskt folk, alltså länder där folk är som lyckligast. För det vore skillnad om PNB och välfärden skulle ju vara i relation till lycka och glädje och hälsa. Det har vi inte. Vi har en epidemi i Sverige av övervikt och diabetes och kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa. Och man ser att det här konsumtionssamhället och den här moderna maten har ju gjort oss svaga. Och att folk har dålig immunförsvar, folk har ju kroniska problem, de har inflammation i tarmar. Och det är mycket baserat på vetet mat som inte är anpassat för oss. Folk äter alldeles för mycket processad, för lite kostfiber, för lite mineraler. Näringstäthet i vårt mat är så dåligt och desto fattigare man är, desto lägre utbildningsnivå man har, desto mindre pengar man tjänar, desto mer dålig mat man äter. Så det blir också att det här är en jävel som slår de som är svagast i samhället, är inte skyddade, de får istället äta den sämsta maten och de blir ju mest utsatta. Det tror på att det systemet som vi har nu testat i 80 år som skulle ta bort svälten och som skulle göra mat billigt så att alla skulle ha tillgång till det, det har inte funkat. Alltså det dör ett barn av svält varje 5 sekunder på jorden. Alltså sen vi har börjat nu, det är redan andra barn som har dött. Alltså det dör barn varje 5 sekunder och det är inte för att det inte finns mat, det är för att maten är inte på rätt plats. Det är för att vi kapitaliserar på maten. En svensk bonde, så fort den tippar sin last på sin traktor som de har odlat på svensk mark, så fort det hamnar där i tippen, då är det ett kapitaliseringsmaterial. Det blir börsnoterat och det kommer bli folk som ska tjäna pengar på det. På ett system som är ju inte bara är dåligt i den formen, men som också har krävt otroligt mycket insatsmedel. Som har krävt mycket olja och naturgas och bekämpningsmedel och gruvor runt om i världen. Så att när jag reser runt, jag får chansen att träffa människor som faktiskt gör ett rättvist system. Som arbetar i kretslopp. För det handlar inte bara om ekologi. Alltså ekologi det är ett paraplybegrepp för att ja, men man gör bra och bättre. Sen hur bättre och hur bra det är svårt. Många tror att ekologi är bara att man inte sprayar kemikalier. Men det är inte bara så. Alltså att ekologi är också kopplat till kretslopp. Alltså det är regenerativt. Det betyder att man ser till så att jorden återhämtar sig och regenererar sig. Så att man kan jobba och få näring att cirkulera runt på en och samma plats. Mm. Till skillnad från den konventionella när man köper kväve, fosfor och kalium som kommer från världens alla 4 ön och sen kommer man stoppa bekämpningsmedel, pesticider, fungicider i marken för att bekämpa det som stör monokulturen och sedan blir det en mat som är ganska näringsfattig som kommer bli processad sen och hamna i våra tallrikar. Och som man blir dels inte så lycklig av smakmässigt. Och sen man kommer inte bli så himla stark i kroppen av heller.
Mm. Jag tror också min frågeställning är väl. Skulle det ekologiska, regenerativa, naturliga systemet kunna fungera på så stor skala som det krävs?
Absolut. Alltså idag 70% av våra odlingsytor används till att odla foder till djur vi äter. Alltså det är spannmål, det är soja, det är majs för att mata griskor och kycklingar. Alltså det finns 1,9 miljarder kossor på jorden som ska äta spannmål och kraftfoder. Sen ska vi äta kossan. Alltså det är en gigantisk förlust. Alltså skulle man låta gidislar äta deras naturliga mat som är ju gräs då, som vi tack och lov inte ens äter, då har vi ingen konkurrens. Nu vi konkurrerar på matkedja, alltså med de djur vi äter. Vi äter spannmål, majs och soja via kokyckling och grissar, vilket är jättedumt, för att det är så mycket förlust, det är så mycket olja, det är så mycket vatten, plus att det försvinner allt, alla fiber och allt försvinner. Alltså du ger ett kilo spannmål till mig, jag kommer mala till ett kilo mjöl och göra 1,8 kilo bröd. Alltså stort fett bröd, fullt med mineraler, fullt med fiber som du kommer kunna äta, bli mätt av, som är väldigt bra. Och sen att spannmål innehåller 14% protein, 12% protein. Det blir en 120-140 gram proteiner. Mm. Det är jättebra proteiner i spannmål. Kombinera det under en dag med lite baljväxter, med lite annat vegetabilisk mat. Då kan man få fullvärdiga proteiner som är exakt likadana som i kött. Så att det argumentet att kan vi mata världen med ekologi och hållbarhet. Alltså vi matar inte världen med massproducerat, billigt, industriella jordbruket. Så det handlar inte om volymer. Vi har volymer. Vi kan producera bra mat för alla. Det är systemet som är byggt så att det blir ju ojämnt fördelat. Sverige skulle kunna klara sig jättefin med om man hade en småskaligt ekologiskt jordbruk som skulle vara där folk bor runt omkring in i landet. Och sen lite transportsträckor, för vissa saker växer bättre på Gotland eller på Öland eller i Skåne, och vissa saker är bättre upp i Norrland. Och alltså det skulle bli så mycket bättre. Jag tror att många lever i den här drömvärld att Sverige är så naturinriktat, så ekologiskt, vi är så medvetna, miljömedvetna, men det stämmer inte. Alltså vi är inte ens självförsörjande på potatis och lök och morot. Alltså vi producerar hur mycket som helst lök och morot och potatis, men det finns inte en chans att vi skulle producera de där potatis och morot och lök om vi inte köpte konstgödsel från världens alla örn, om vi inte köpte alla bekämpningsmedel och alla antimögel, antigrodningsmedel och tröskmaskiner och papperspåsar och plast och allt det. Alltså skulle man stänga gränserna skulle hela potatisproduktion stanna, förutom de produktionerna som faktiskt är småskaliga och hållbara. Det här är det som vi måste inse nu. Det är lite mer osäker tid. Man ser ju priserna går upp på allt som är konventionellt. För det som är konventionellt är beroende på världsmarknader och konstgödselmarknad och kemikaliemarknad. Mina ekologiska bonde, de är inte beroende på någonting. De har djur, skog, vall, grönsaksodlingar, och de arbetar i kretslopp. De behöver ingenting från någon. Alltså, de kan producera sjukt mycket mat på en liten plats. Det är det vi ska stötta.
Hur kan man stötta dem på bästa sätt? Alltså, är det en distributionsfråga för dem att nå ut med sina produkter och få storskalighet på det sättet?
Nej, det är en mentalitetsfråga. Det måste svenskarna börja ju köpa de där produkterna. Alltså sluta tramsa runt och tro att industrialisering har räddat oss från svält. Och, alltså det här tiden är över. Alltså i Sverige man är så himla stolt över den här välfärden, den här industrialiseringen. Alltså fortfarande i skolorna man visar barn hur man gör korv och bröd och de där fabrikerna. Tuk, 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 tuk. Alltså vem är inte fascinerad över en rapsfält som sträcker sig över dalen med en blå himlen i bakgrunden med de där vackra spåren. Alltså vakna, det här är död yta, det här är mullalten som försvinner, det är biodiversiteten som försvinner, det är en jord som läcker med näring som hamnar i grundvatten och förstör ju hav och sjöar och älvarna. Vi måste ändra vårt sätt. Alltså jag tycker att svenskarna ska sluta nöja sig med vanliga livsmedel. Alltså för vanliga livsmedel är inte bra nog. Ni måste komma ihåg, du vet vad en vanlig banan är. En vanlig banan, det är en banan som är besprutad, konstgödslad, plockat av någon som har jättedåliga arbetsvillkor och fraktas till Sverige. Det är vad en vanlig banan är.
Mm.
Vad en vanlig potatis, vanlig vete, vanlig mjöl, vanlig socker, vanlig mjölk, vanlig ost. Det är ju livsmedel som har massa brister, som inte är bra. De är kortsiktiga, de är bara gjort för att produceras, vara billiga att ta fram. Och skulle vara, hela vårt matproduktion var beroende på dem där, då är vi väldigt, väldigt illa då, sårbara för framtiden. För vi har en kris, det är klimat som förändras, vi har miljöförstärning, vi har ett förlust av mångfald. Alltså, vi har förlorat 2/3 av alla insekter och fåglar på 26 år. Alltså, det är inte, förstår du, det är allvar mitt liv. Alltså, jag var redan en vuxen man. Det började den här total kollaps av liv i Europa. Alltså, fåglar och insekter är väldigt viktiga. Det är en problem med fosfor, det är ett problem med kväve, det är problem med växthusgaser som släpps. Och det är, alla de där problemen, de finns i din tallrik. Alltså, den maten du går på i livsmedelsbutiken och handlar, de kan äntligen göra det där bättre eller göra det där sämre. Och det jag ser är att en vanlig potatis, en vanlig bröd, en vanlig limpa på butiken, de trycker på alla knappar. De förstör miljö, de släpper mer koldioxid, de släpper mer metangas, de släpper mer plastpartiklar i havet, de släpper, alltså det blir bara alla fel.
Så egentligen borde man då omfördela ansvaret, att istället för att producenterna behöver betala och gå igenom massa rigorös administration för att få certifieringar, så borde det vara nästan tvärtom, att de som inte gör det,
jag är med,
får betala mer.
Låt kalla den besprutad banan för vad det är. Mm. En besprutad banan eller en besprutad potatis för vad det är. Idag vi kallar en besprutad konstgödslad dålig potatis för en vanlig potatis. För en svensk potatis, som att svensk är ett stämpel för kvalitet. Om en potatis är svensk men den är odlats på konstgödsel, det betyder att man har gjort kväve från naturgas från Ryssland, man har ämtat fosfor från Nordafrika. Alltså, det är gruvor, det är gruvarbete, det är stora maskiner som måste gräva, plöja upp mineraler och krossar och behandla och kemikalier och olja och allting. Det är kalium som kommer från Västindia, Västafrika, som kommer från långt borta. Alltså, den potatisen, det är bara vattnet som är svensk. Det som gör potatisen till en potatis, det är en massa andra insatser som man har ämtat från långt borta. Så att man måste sluta tro att bara för att det är svenska, det är bra. En liten gris som är född i Sverige, om den växer på brasiliansk soja, alltså hur svensk är den när den har nått sin 350 kilo slaktvikt? Hur mycket gris är svensk? Det är den som man måste ställa fråga. Det där ekologisk kretsloppbaserat jordbruk står för, att man ser till så att en ko beter gräs, en öna får äta ju en blandning av insekter och maskar och få leva och få chansen att få leva ett naturligt liv, vilket vi inte gör idag. Alltså, modern jordbruk är ju ett problem, säger jag, med en lösning, och jag tror att det kommer behöva förändras. Och det är det som händer nu, det är att nu vi är i sista timmarna på moderna jordbruken. För den håller på att lacka ur. Fosfor tar slut och jordmullalten försvinner, mångfald försvinner. Vi är beroende på massa insatsmedel som kommer från långt borta, som blir bara dyrare och dyrare och dyrare. Alltså, kvävepriset kommer inte gå ner och fosforpriset kommer inte gå ner. Alltså, de produkterna kommer fortsätta gå upp. Det betyder att en vanlig potatis kommer kosta mer och mer, och snart kommer en vanlig potatis kosta mer än en ekologisk potatis.
Så är ett bra första steg då att konsumenterna faktiskt tar sina extra kronor och lägger på ekologiskt så mycket som det bara går, för att visa att det här är vad vi vill ha. För absolut, ekologiskt har ju liksom stagnerat lite grann.
Det går ner såklart, för att det kostar lite mer, och man har ju rablat och alla har lagt så mycket energi på att just gynna det svenska, och folk hör det nu, det är bättre att rädda råvaror och köp svenskt, det är bra nog, och, men det är inte så, alltså, när man går i affären och köper ekologiska livsmedel som är gjorda i Sverige, man spenderar inte pengar, man investerar. Man investerar i ren vatten, man investerar i mångfald, man investerar för att vårat jord, vatten kan faktiskt klara att producera mat i framtiden. Alltså när jag går på affären och köper ett paket mjöl som är ekologiskt odlat, jag investerar i en bit mark som behandlas på ett schysst sätt. Alltså det är det man måste sluta se det som en kostnad. Köper man en dålig livsmedel, man investerar i ett dåliga system. Varje gång du går ut i affären och plippar med ditt kort, den här lilla plipp, det där är ett röst som du sätter på någonting. Det är ett företag som du stödjer, som du ger näring till att fortsätta. Är det ett företag som gör en massa processad mat med gjort på dåliga råvaror som har rest från hela världen och så? Det är där du lägger dina pengar i. Investera i sådana grejer är inte så bra. Jag tror att det är någonting som alla skulle vinna och se. Man går i en bra livsmedelsbutik och köper bra livsmedel. Då lägger man pengar på bra system.
Ser du att den här typen av jordbruk ökar i intresse ute i landsbygden?
Alltså det är svårt att säga. Nu försäljning av ekologiska livsmedel har gått ner och den kommer fortsätta gå ner. Och nu idag kom ju den nya budgeten som ser inte så lovande ut när det gäller ekologi. Så nu det finns en ny livsmedelsstrategi som håller på att smidas fram. Jag tror att det ser ganska mörkt ut just nu. Men det är just för att de flesta är ju lite vilse. Man vet inte riktigt vad det var och hur och... När jag föreläser, jag brukar ofta ha en lokal besprutad grönsak och eller frukt och sen en ekologisk från lite längre bort. Och när jag gör det, alltså 99% av folket, om jag skulle be dem, vad vill du ha? Vill du ha ett gotländsk tomat eller vill du ha en spansk ekologisk tomat? Och tänkte på, och de flesta vill ha det här gotländska, om man är på Gotland eller om man är i Stockholm, det blir Eckerö tomat eller en spansk ekologisk tomat. Och slutsatsen är att det är bättre med en ekologisk spansk tomat än en besprutad konstgödslad Eckerö tomat när man bor i Stockholm. Mm. För den här tomaten i Eckerö, den är inte gjort på grejer därifrån. Alltså den växer på växtnäring, alltså den får fosfor, kalium, kväve, pesticider, bekämpningsmedel. Inte ens pollinering är ju svensk, så att... Det är bara vattnet. Vill du köpa vatten från Eckerö för dyra pengar? Och varsågod. Men det är mycket bättre. Transporterna väger aldrig lika mycket som alla insatsmedel som krävs för att konstodla livsmedel. Så att det kommer bli en förändring. Alltså jag tror att det är mer och mer människor kommer börja förstå att den vägen vi är nu är inte riktigt, riktigt rätt. Och den är inte så bra. Och priserna kommer fortsätta gå upp. Alltså ni kommer se nu, man ser siffrorna i oktober, att prisen på ekologisk har höjt mycket, mycket mindre än pris på konventionella livsmedel. Och det kommer fortsätta så.
Ja, man ska ju känna till då, som du var inne på, att själva transporten står för bara några procent av koldioxidutsläppen för ett livsmedel, en råvara.
Yes.
Så att det är inte där den stora insatsen ligger.
Bättre ekologiskt från långt borta än närbesprutat. Det är alltid tumregeln.
När vi sågs på klimatdagarna så jag pratade lite mer om de nya hippa foodtech-bolagen. Tycker du att de liksom är fel ute med sina techiga lösningar? Eller är de något på spåren att försöka förändra systemet också?
Alltså problem vi har idag, de är inte tekniska problem. De är ju samhället civilisationsbaserade. Så jag tror inte på att en teknisk lösning kan läsa det vi inte har. Det är inte ett tekniskt problem vi har. Samtidigt som att visst, vissa lösningar kanske kan gynna lite här, lite där. Lite 10% mindre här och 10% mindre där. Och det kan absolut göra en liten skillnad. Men tyvärr, det gör också att man flyttar fokusen. Visst låter skitballt att kunna kolonisera Mars, men samtidigt det är ingen luft, det är ingen mat, det är ingen syre. Ja visst, alltså, ja, man kan tänka det. Problemet med det är att visst, bara för att vi kan betyder inte att vi måste heller. Man kan absolut 3D-printa kött, men man skulle kanske kunna börja med att se till så att de djur vi äter har ett värdigt liv. ett bra liv, ett naturligt foder och inte producera massa ämne som förstör klimat och vatten och jord. Alltså man kan visst odla fisk på en gård när man har haft kossor, men det är som att ersätta någonting dåligt med något annat dåligt. Alltså varför ska man de där fiskarna, alltså, hur bra de mår, hur bra de är, alltså. Jag tror på att foodtech är en... Det är som att ta en Alvedon när man har cancer. Det är en lösning för en symptom. Och det kan ha en dubbel effekt. Dels det kommer inte att bota sjukdomen. Det är bara en lindring lite. Och det kan göra också att samhället kommer vänta längre till att börja göra de riktiga åtgärder som faktiskt måste göras. Alltså om du har ont i huvudet och det kliar i armen, du går till apoteket och köpa Alvedon och en salva. Alltså om du har cancer, det kommer inte hjälpa det. Och det kan till och med göra att du kanske lindrar symptomen, vilket gör att du kommer söka och göra den riktiga vården som behöver göras egentligen, vilket är en kemio. Vilket är en hård behandling som kommer ifrågasätta allting, som kommer göra det att behöva ändra på allting i ditt liv. Och nu vi ligger lite där, alltså, om man tänker på framtiden och klimaten. Alltså det som behöver göras, det är saker som inte är supersköna, som inte är superspännande. Det är många saker som måste slutas göra, som vi tycker om, som de är bra och man tycker om. Och åka över helgen till Barcelona och ha det gött och äta lite tapas på La Rambla. Men det är saker som vi kommer inte kunna fortsätta göra det. Och det där är två lösningar egentligen. Man börjar nu och känner att fan, det är fint här också. Alltså, kan man inte bara börja älska det vi har här och börja titta här inåt? Se, det här, oj, vadå ris? Alltså, kolla, en korn. Ska vi göra gröt istället för att äta ris, bla bla bla. Alltså, kan vi börja fascineras över saker som vi har här? Uppleva skogen, naturen och... Det är någonting som tror fler och fler kommer börja gå in i. Och jag tror det är rätt sätt att gå. Och det är lite det jag gjorde med min bok. Det är att försöka visa att man kan ha en så himla fin jul- och vintertid. Och njuta av det vi har här. Uppleva det vi har här. Och det bästa med det är att när man gör det, man faktiskt är lycklig. Man mår bra. Alltså jag mår bättre av att vara en del av lösningar än att sitta här och vara ett bov. På svenska finns ett uttryck som jag hatar som heter att vara lycklig ovetande. Jag tycker att den är fruktansvärt för att jag för fan inte var lycklig ovetande. Jag äldre är olycklig vetande än lycklig ovetande. Och jag tror att så länge man är lycklig ovetande, då det kommer inte hända så mycket. Och det är först man börjar bli vetande, man börjar förstå problematiken. Det är då man kan börja agera och göra saker. Och vet ni vad? Man mår bra av att göra bra saker. Man blir lycklig av det. Plus att man kan se sig själv som en del av lösningen istället för att se som ett bov eller en del av problemet.
Mm. Nu nämnde du ordet gröt. Då måste du nästan komma in på ditt andra projekt.
Mm.
Gröt-SM. Ekogröt-SM.
Ekogröt-SM. Ja, men det är en projekt som jag har ruvat ett bra tag. Du vet, jag har ägnat mitt liv till bröd och spannmål. Och nu har jag varit i Sverige i 22 år. Och du vet hur jag har tjatat om att man ska äta kulturspannmål och ekologiska kulturspannmål. Man ska jäsa på surdeg och äta bra bröd. Och jag inser att det kanske inte funkat så jättebra. Det har inte riktigt folk förstått. Många gör. Det är fina bagerier som har kommit upp runt om i landet. Men det är fortfarande en bråkdel än vad som bör vara. Så då har jag känt, fan, kanske surdegsbröd är lite för komplicerat. Kanske lite för svårt. Och att surdeg är ju komplex och det är mycket man måste lära sig. Så jag gör sådana 2 dagars kurser med privatpersoner som vill lära sig att baka surdegsbröd. Och det tar ju 2 dagar att lära sig. Så det är så det är. Det är en investering av sin tid och sina pengar till att kunna behärska, rida den här vilda hästen, surdegen. Och förstå sig på mjöl och spannmål. Och då tänkte jag, vad är mer inknutat till nordisk måltid och så än gröt? Gröt är ju verkligen grunden av Norden. I Norden man har ätit gröt. Gröt har varit verkligen någonting som är väldigt, väldigt basiskt och som alla har ätit. Och då tänkte jag, gröt är inte så svårt heller. Och nu i den tiden vi befinner oss, när allt blir alldeles dyrare och det finns folk som har knappt så att det räcker för att äta i Sverige. Då tänker jag, fan, då kanske är gröt någonting vi ska prata mer om och utveckla mer. Och jag upplever att många som älskar gröt skäms lite. Och många som inte har ätit bra gröt tycker att gröt är för jävligt. Att det är så här klabb-grejer, den här havregryns-klabb-betong-slupp-slabbig. Hur kan det här vara gott? Det här är ingen bra mat. Jag vill ha frosties, jag vill ha Kellogg's cornflakes, jag vill ha risifrutti, jag vill ha såna sockerbombade industriella frukost-skitgrejer. För att det känns mer tillfredsställande. Och då tänkte jag, hur ska vi utveckla kunskap kring gröt? Hur ska vi göra gröt hype och trendigt? Och hur ska vi inspirera hela Sverige att äta med gröt på kulturspannmål som är ekologiskt odlade? Och då tänkte jag, det bästa vore att göra en tävling. Och det fanns en gröttävling redan i västkusten på Stenninge som gjorde gröttävling på havre bara, med klippt havre som man kan kvalla och åka till Skottland och tävla. Men jag ville ha en tävling som är dels eko, där allting är ekologiskt så att man ska inte göra någonting bra med någonting dåligt. Det blir så att jag gillar helheten. Mm. Om man har bra råvaror och göra en bra gröt. Och sen att det skulle öppna sig till alla spannmål. Inte bara havre. För havreproduktion i Norden är hotad på grund av klimaten. Du vet att havre tål inte torka. Havre behöver väldigt stabilt klimat. Och den stabila klimaten vi har haft i många år är ju förändras. Och den kommer inte vara så i framtiden. Vi kommer få mer och mer ojämnt klimat. Och det är därför vårt havreproduktion är hotad. Istället finns det kulturspannmål. Dalavete, Ölandsvete, MR, N-kon, naketkon, nakenavre, svartavre. Alltså de där gamla landsorter. De har djupare rotsystem. De har långa strås, tjocka stora blad. De är resilienta, resistenta. Och ger jättebra mat och innehåller mycket, mycket näring. Och om man kan ju laga gröt på det, då kan det bli ju dels supergott och sen superhållbart. Och framförallt, det tar bort alla klassfrågor. Då är det ingen snack om man är arbetslös, om man är student, om man är ensamstående förälder. Då kan man faktiskt äta gröt. För det är spannmål, det är svinbilligt och det blir så gott. Och tanken med tävlingen är att som sker nu i helgen, jag vet inte när det här sänds, det kanske redan har gått. Men då kan ni kolla på Ekogröt SM, där är vårt instakonto på hemsida, Ekogröt SM. Så jag kommer driva det nästa år igen då, om man vill börja träna och om man vill kvalla och så. Men tanken är att alla recept från alla som tävlar, som kommer leverera dels en frukostgröt som är söt med frukter. Och alltså, man är fri att göra precis vad man vill, bara det känns att det passar till frukost. Och en gröt som vi kallar för måltidsgröt. Som ska ersätta en måltid istället för korvstroganoff eller någon potatisgratta med fläskkotlett. Mm. Alltså som man äter som en mat, lunch eller middag. Och alla de recepterna kommer ju bli fria, öppna, släppas ut. Och folk, vem som helst, kommer kunna ju göra de där recepterna och tillaga dem.
Så man tävlar med sitt recept, man kommer inte laga... Fysisk.
Jo,
med det också.
Jo. Okay. Nu det är det som händer nu i helgen. På fredag tävlar 6 finalister som är yrkeskockar och bagare och konditorer. Alltså de är proffs. De kommer tävla med sina 2 gröt. De har 2,5 timmar på sig och lagar en frukostgröt och en måltidsgröt. Och sen på lördag då kommer tävla privatpersoner, Emma-kockar, som kommer tävla med en frukostgröt och en måltidsgröt. Så det blir 12 recept gånger 2. Det blir 24 recept som kommer vara ute på hemsidan, som kommer kunna lagas, som svenska folket kommer kunna bli inspirerat av och förhoppningsvis äta mindre ris, äta mer gröt och leta efter kulturspannmål att krossa, tillaga till bra mat.
Mm, och för det med måltidsgröt är ju inte så vanligt här. Jag vet, jag bott i Asien och då är det ju porridge är ju liksom ganska vanlig rätt egentligen.
Det är för att vi är så unga, både du och jag. Men alltså, i Sverige har man ätit måltidsgröt. Man har ätit spannmål som måltid, absolut. Mm. Hade du en liten bitsfål eller en lite fläsk ibland och lite rökt fisk. Och, alltså, man kunde ju, man åt spannmål i alla läge. Spannmål är väldigt, väldigt bra. Det är mycket fiber, mycket mineraler, mycket vitaminer, det är mycket proteiner. Alltså, det finns allting. Äter man gröt och äter man baljväxter någon gång under dagen, samma dag, då får man i sig superbra fullvärdiga proteiner som är hållbara. För det är också då baljväxter och spannmål, de interaktar med varandra. Alltså i ett fält, baljväxter kommer fixera kväve i marken som spannmål kan ta upp och bilda protein på. Det är ett väldigt klok grej. Mm. Det är ett väldigt bra sätt att fixera kväve på ett helt naturligt sätt. Så att som svensk man borde ju äta kulturspannmål och baljväxter. Lite så här och där.
Men om jag vill komma bort från den vanliga havregrynsgröten då på morgonen. Vad var första rekommendationen?
Mm. Vanliga havregrynsgröt. Havregryn är ju ganska dålig från början. För att det, den man köper i affären, den vanliga då. Det är den som är besprutad, konstgödslat,
bekämpningsmedel.
Ett ekologiskt havregryn. Vanlig förknippas ofta med dåligt i min hjärna. Men en ekologisk havregryn, det är klart att det är gott, det funkar, men det finns en värld av spannmål att utforska. Alltså testa korn, testa svedjeråg, testa smittråg, testa fulltoftaråg, naket korn.
Var hittar jag de här?
Ja, i bra affärer. Man får tjata. Alltså, konsumenten har makt. Och makten är att gå till din lokal butik och tjata. Be dem. Det finns företag som levererar spannmål. Det finns Saltåkvarn, det finns Varbrokvarn, det finns Limabackakvarn, det finns Lögenskvarn, det finns Råbergakvarn, det finns Labans. Alltså det finns ju hur många som helst. Det finns kartor. Man kan googla kulturspannmål, kvarnar. Bra bagerier, ha bra spannmål och ha bra mjöl. Alltså vill du ha bra råvaror, då får man ju leta lite. Och det finns mer och mer. När jag kom till Sverige för 22 år sedan, fanns inte det. Fanns ingenting. Nej. Nu finns det, så man får anstränga sig lite.
Och blir det mycket dyrare än att köpa på Ica?
Alltså det beror på hur du räknar. Vad pratar vi om med mat? Pratar du protein, kolhydrater eller pratar du vitamin, kostfiber, mineraler? Mm. För det är det. Alltså, ska du köpa ett skräpbröd billigt?
Det blir inte dyrare i längden.
Alltså, det beror på hur man räknar. Alltså, en genomsnitt svensk äter för mycket processat kolhydrater och proteiner. Vi har brist, vi äter dåligt på fett och vi har brist på mineraler och kostfiber. Så att om ett bröd som du köper på ett bageri kostar 70 kronor, 80 kronor och det väger ett kilo, där får du otroligt mycket mer för pengarna än gå på Ica och Coop och köpa en lingongrova, en formfranska, en fatser, bla bla bla. Alltså där inne det är luft, det är vitmjöl som är färgat, det är snabbjäst. Och det är gjort på vitt valsade mjöler som redan från början, det är spannmål som inte innehåller mycket, mycket, mycket mikronäringsämne som blir borttvättat från näring. Kärnvetemjöl, det är inget bra mjöl. Alltså, vetemjöl som är valsat är ju rensat från alla fiber och de flesta mineraler. Så att man måste börja räkna pris på vad är faktiskt är det man äter för. Dels är det smaken, att man får uppleva glädje och smak. Att äta någonting som är gjort, som smakar mycket, som är gott, som är Sen det är matsmältning och hur man mår. Och där är förädling ofta med spannmål. Alltså hur har den blivit bröd eller gröt eller knäckebröd eller bulle eller vad det är. För det är väldigt viktigt. Ett bra mjöl behöver också förädlas. Det måste finnas en fermentation som bryter ner. Alltså det är som en matsmältning som pågår utanför kroppen som gör att man sparar mycket energi och kraft. Och sen det blir såklart smak och utveckling och smak. Och sen det blir näring som frigörs och som man kan få i sin kropp. Alltså, i Sverige man har brist på mineraler, man har brist på mikronäringsämne och vi äter alldeles för lite kostfiber. Så att bara det. Spannmål är dyrare när det är bra än när det är dåligt. Men i förhållande till hur mycket bättre den är, vad den gör för oss och vad man får för glädje och njutning. Jag tror att det är gigantisk skillnad. Men det var inte mycket dyrare, det var det. Alltså det är inte dyrare, det är billigare. Mitt bröd är billigare än fatser och pågen. Alltså om man skulle räkna i näring.
Mm. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Oj. Alltså jag är ingen, jag kan inte. Jag vet vad jag gör och vad jag tror på. Sen ett tips för att göra världen bättre, det skulle vara att börja med att köpa ekologiska livsmedel. Alltså det här är enkelt. Man behöver inte rösta, man behöver inte konditionera sig. Det är bara att gå till sin livsmedelsbutik och ersätta ett vitt besprutat mjölpaket med en ekologisk mjölpaket. Att börja köpa ekologiska grönsaker och frukter i säsong. Och det är redan ett jättestort början, för det ger effekt direkt. Det ger effekt på en gång. Alltså om du gillar insekter och naturen och fåglar, och då är bara börja köpa saker som inte behöver bekämpningsmedel och pesticider. Det här är direkt, det ger effekt. Sen jag skulle tänka på min konsumtion. Vad köper du och hur mycket grejer behöver och prullar och allt möjligt. Det är ganska lätt att vara och känna sig hållbart och ekologisk i Sverige, för att allt som är smutsigt producerar vi och köper vi i andra länder. På annans energi, annans råvaror och annans arbetskraft. Så att kanske jag skulle titta två gånger igen innan jag köper en ny prull, en ny tröja, en ny leksak, en ny bord, säng, inte vet jag. Alltså försöka titta, kanske kolla på återbruk. Vad finns redan som är producerat? Gå till andrahandsaffärer och köp kläder och köp porslin som redan finns, glas som redan finns. Det är det bästa sättet, tror jag.
Ja, precis. Och så outsourcar vi ju växthusgasutsläppen till andra länder. Och så
absolut. En svensk släpper lika mycket koldioxid utomlands med sin konsumtion och resor än med ett liv i Sverige ett helt år. Och vi vet redan att det är för mycket. Så att det är där vi måste tagga ner.
Har du bara lästips eller poddtips förutom dina egna böcker?
Ja, alltså Greta Thunbergs nya bok. Jag har inte fått den än. Nej, så att, men jag har läst väldigt mycket om den. Och jag tror att den kommer bli ett väldigt bra. Det har varit ganska tyst på hennes sidan. Så jag tror att hon har jobbat väldigt mycket. Och det är väldigt. Jag såg forskarna som sitter och som har skrivit också med henne. Och jag tror att det kommer bli en väldigt bra väckarklocka för många. Hur vi ser på problematiken och hur vi kan samla våra krafter och engagera oss. Men jag läser inte så mycket just nu. Jag är mer att träffa människor som faktiskt gör och lyssna på dem och intervjua dem och ställa en massa frågor. Varför blir det så bra det här? Varför är dina morötter så goda? Och varför kan du producera så mycket mat på en sån liten yta? Varför har du inga kvickrot i dina fält? Alltså det där är så här frågor som är väldigt intresserad. Och eftersom jag reser så mycket nu och hamnar på de platserna, då får jag chansen att få de där väldigt intima diskussioner och komma in i dessa människors liv. Alltså för de flesta har ju ägnat sina liv till att skapa bra levnadssystem. Reproduktionssystem, om de producerar livsmedel. Och jag lär mig otroligt mycket från dem.
Jag ska starta en liten podd.
Jag startar en podd?
Mm.
Jag har velat länge.
Ta med mikrofonen ut på fälten.
Jag har velat länge. Men det, ja, jag vet. Det är mycket som står på min lista. Och så en podd kräver, du vet ju, en regelbundighet. Man måste vara regelbundet och släppa och så. Och det är lite rörigt. Jag är här och där. Ibland jag försvinner fyra dagar och gör utbildningar. Alltså allt ni ser av mig, om det är sociala medier eller medier och böcker och så. Det är bara en liten top of the iceberg. Alltså det är det som syns bara. Jag har mycket annat på sidan om, men det har suttit på min lista att göra en podd där man skulle kunna sätta industri mot vägen och ifrågasätta och träffa ju experter och folk som kan sina ämnen och sina områden. Och nu jag håller på att skriva en bok, för jag tycker att bokformat är också bra. Podd, det sägs, sen det försvinner och så. Jag tycker att böcker är mer politliga, för det står där, det är kvar. Du ser, du tog min gammal bok, alltså Le Bac-bok, det är en bok som har snart 10 år. Du tar fram den, du öppnar den och wow, Du kommer inte ihåg att den var så engagerad och så. Alltså,
nej, precis.
Det är också en trygghet för mig. Alltså, jag har varit ganska mycket hårt kritiserat. Jag har varit satt mot vägen. Många har sagt att jag är en idiot. Att man ska inte baka med bara surdeg och vadå. Så allt ska vara ekologiskt och vadå. Man ska vara si och ska vara så. Alltså, i många, många år jag har blivit motarbetad väldigt mycket. Inte minst från min egen bransch.
Okay.
Så att för mig... bokformat är bra, för där står stabilt, alltså det är där man skrivit för 15 år sedan, och det kan jag stå för fortfarande. Och det jag ser är att jag har haft en röd tråd hela tiden och jag har följt den här röd tråden. Och alla som har kanske tyckte att jag var fel ute, eller att jag sa det på fel sätt, eller kanske att jag var för hård eller för kaxig och så. Ja, men samtidigt världen förändras. Och det kommer dit där allt som kändes väldigt, väldigt nischad utanför boxen blir ju helt mainstream. Samhället förändras, traditioner, och det är tillbaka till boken. Alltså traditioner i levande varelse, det förändras hela tiden. Nu jag skulle kunna ta fram en cig och tända och be om en askopp. Du skulle tycka att jag är en idiot.
Ja.
Alltså för 20 år sedan, du hade ju ämtat en askopp. Du hade haft några stycken askopp här. Vi hade rökt tillsammans här. Vi hade haft en cig, varsin cig och en askopp i mitten mellan oss. Nu skulle jag vara en fullständigt idiot som skulle förvänta mig att du skulle tycka det är okej. Okay. Och det är lite där vi är. Alltså...
Ja, och du tar upp det i inledningen av Le Bakbok också. Att när du åker till... landstället utanför Paris med dina föräldrar. Och det är en härlig bild. Och man tänker att nu ska jag få läsa något härligt om naturen på landstället. Men istället så fokuserar du på att ni inte har bilbälte. Att de kedjeröker i bilen. Och att de dricker vin till lunchen. Fortsätter köra.
De gör en massa saker.
Massa saker som absolut inte skulle få hända idag. Och som knappt händer idag. Och du menar att samma princip kan man applicera på... vad vi äter och stoppar i oss och hur vi producerar mat.
Bara för att vi gör någonting betyder inte att det är bra.
Nej,
att det är rätt. Exakt. Det är mycket saker vi gör. Bara
och du
för
tänker
att man
inte vänta på lagstiftningen för att...
Ja, men jag tänker... Alltså den här är ändå en gammal... Det här skrev jag för 10 år sedan. Jag försökte få... Utan metaforer att folk skulle relatera över vad är det vi gör idag som skulle kunna vara det här bältet, den här cigaretten. Och måste man vänta tills det blir bevisat hela vägen? Alltså kunde inte mina föräldrar ha listat ut då? Vänta nu, det kanske inte är så bra, vi kanske kan stanna och vi kanske kan vänta och röka. Vi kanske kan klara att inte röka i 2 timmar. Det är inte så hela världen heller. Kanske sett på bältet, bältet är där. Och det är lite där nu, vi har ett vilseledande värld. Som också drivs av industri där medel, pengar kommer från de stora industriella som lobbar otroligt mycket kring regeringar. Och alltså, jag lever rakt in i systemet, jag ser precis hur systemet fungerar, och tanken är att skapa ett vilseledande system som ingen är riktigt svart eller vit, och det får inte vara svart eller vit och det ska vara lite suddigt, för det är enklare. Ungefär som ur de stora cigarettföretag alltså på 50-talet när de kom på att fuck, cigarett ger cancer, hur gör vi? Ja, men vänta, vi ska starta stora foundation och vi ska börja investera pengar i forskning för att hitta andra ämnen som också kan ge cancer. Det gjorde allt forskning om radon och så, det började på 50-talet efter det här. Vad gjorde det? Det har gett cigarettföretag 40 år till. Att kunna driva sin smutsiga business. Och det är precis det vi har nu. Vi har ett modern, konventionellt system som vill inte ge upp. De har redan fattat att det de gör är fel. Och de försöker få köpa tid. Och köpa tid genom att göra folk förvirrade där ute. Genom att investera i foodtech. Ja, men vi kan lösa, det här är en tekniskt problem. Vi kan suga tillbaka koldioxiden och vi kan... Alltså, det går inte. Det finns inget system idag som man kan räkna kommer komma i kapp innan det blir för sent för att ta tillbaka koldioxid. Det bästa sättet att kapa koldioxidutsläpp är att sluta släppa ut den och börja fixera med växter och träd och sluta kapa träd nu när det är jul snart till exempel. Kanske hoppa över julgranen i år och köra något annat som går jättefin också. Men det är roligt att du ändå pratar om den här boken. För det är en gammal bok som går inte att hitta längre. Men jag är ändå stolt att den är skrivet. Och att den redan då tog fram de där problematikerna. Och att jag är väldigt stolt över den boken som kommer ut nu. Som också kommer ge en... Det är som en handbok. Alltså det är för det som vill faktiskt göra skillnad. Och vill faktiskt inte ge upp glädje, bakglädje, lycka. Goda smaker och som samtidigt vill ju gynna bra system, lägga dina värdefulla pengar på värdefulla system som faktiskt inte fuckar upp allting och skapa glädje, det blir ännu bättre, alltså det blir så mycket godare.
Mm. Vem tycker du ska intervjua i här framtiden?
Ja, men det vore spännande att lyssna på en bagare kanske. Som är verksam. Någon som är lite som vill bryta mönstret kanske. Kan jag få ge två förslag?
Mm.
Ja, vet du, du kan köra redan intervjuat dem. Jag har dålig koll. Men jag skulle tänka Petrus Jakobsson.
Nej.
Och kanske Rune Kalvansen.
Jaha.
Kalvansen, Rune, legenden. Han som driver ekologisk restaurang där på Mariatorget. Mm. Han har gjort lite olika och som försöker ta snabbmat.
Han var här och köpte några stolar av oss.
Okej.
Som vi hade.
Ja, men då kanske han skulle förtjäna sin plats. För han har mycket, ja. Dels mycket, mycket, mycket erfarenhet. För han håller på med ekologi sedan 80-talet. Och dels har han också varit en sån som har... konkret handling som har startat ett företag och som varje dag gör mat som är ju baserat på ekologiska årbara råvaror och som smakar svinbra också. Och som inte är så jättedyr heller. Så att,
och vem var den första du sa?
Petrus Jakobsson. Han som hade Petrus, för han stängde, flyttade till Årsta och gör en liten underground bageri som är öppet bara ibland här och där. Mm. Jag har inte, ingen som har förstått riktigt hur det går till. Men det vore spännande att höra hans, för han hade ändå 10 år här på Söder och kommer från en spännande vinkel hur han tänker kring just hållbarhet och ekologi och bröd och brödkulturen. Varför ska en bra bröd kosta så lite? Varför mitt bröd som skulle kunna jämföras med en träkärnig bröd i Sverige ska kosta bara 20% mer än en lingongrova.
Mm.
Tänk om fransien kostade bara 20% mer än max.
Var det härligt i och för sig?
Ja, alltså jag tror inte det skulle bli samma mat på menyn.
Jag tror inte det.
Det skulle inte bli samma råvaror och samma mat på menyn. Och det är lite där, varför finns en lyx... som är så, varför finns en sån stor prisglapp när det gäller ju mat från det bästa och det sämsta, och att den glappen är ju nästan obefintligt när det gäller bröd. Det är någon frågeställning vi behöver ställa oss. Det vore kul att höra hans vinkel.
Mm. Bra. Tack snälla Sebastian Bodé för att du kom till här framtiden.
Tack så mycket. Tack Christian.
Och hur kommer man i kontakt med dig? Har du kvar hemsidan Brödpassion?
Jag har Brödpassion, det är min liten... Där finns allting, mina kurser och vad som händer just nu. Det är Instagram, Sebastian Bodé. Sebastian, fransk Sebastian, I-E-N på slutet, inte Sebastian. Det är spansk eller svensk. Och det är ganska lätt att få ta på mig också. Och är det någonting jag har sagt eller som väcker ju starka känslor, det är bara att höra av det. Jag är här och jag svarar till alla.
Och du är tillgänglig för att jobba med de här frågorna.
Mm-hmm, absolut.
Du står inte fast i ett bageri, menar
jag. Nej. Jag reser landet runt och utbildar och skakar lite på allting, på systemet.
Det är bra. Tack snälla för att du kom hit. Herframtiden.se hittar du allt om podden, mina gäster och mina böcker, föreläsningar, magasin, nyhetsbrev och så vidare. Jag heter Christian von Essen. Vi hörs nästa gång med något annat. Tack snälla för att du lyssnade.